Kapitel 6. Urtidsliv. När kälen går i marken sätter Elin och Mattia upp bordelltältet vid en fornborg. Det har milsvid utsikt från berget. Nedanför dem ligger en sjö och en sågspåns beströdd löparstig slingrar längs stränderna. Längre bort, oändliga bosättningar med radhus, villor, vattentorn och infrastruktur. Det reder sitt bo med det nödvändigaste: kastruller, böcker och synthesizern. Första natten är kall. Elin fryser när hon sover och drömmer att hon sitter i Doroteas gamla soffa. Rummet är mörkt och stämningen hotfull. Mattia sitter bredvid. Han tänder en cigarett och röker övertydligt med teatraliska gester. Hon tar upp en tändare ur fickan. Tändaren är en fickkniv. Hon sticker den i Mattias armar. Ingenting händer. Hon sticker den i hans mag och bröst. Hon söker efter hjärtat men hittar inte rätt. Kniven böjer sig och slinter när hon hugger. Mattias väller. Han tar upp hela soffan och hon får knappt plats. Hon fortsätter att sticka honom med tändarkniven för att luften ska pysa ut. Hon träffar hjärtat och Mattias sjunker ihop. I samma stund ångrar hon sig och slår 90 000 på en telefonskiva. En ambulans kör fram utanför höghuset. När Mattias ska kliva in i ambulansen ställer ambulansmännen en grind framför honom. Mattias lägger i en kronor och grinden öppnas. Han blir frisk och försöker dra henne ner för en mörk trappa som leder till tunnelbanan. Hon kämpar emot. En av de små bruna varelserna, en hona, hjälper till att dra ner henne i avgrunden. Hon sliter sig loss, springer över gatorna, genom förorterna, in i skogen och upp på fornborgen vid sjön. Folket jagar henne. Högst uppe på berget står en gynekologstol som är en giljotin där hon ska avrättas. Förföljarna hopar sig vid horisonten. Hon kastar sig ut för berget, smäller i en tall som växer vågrätt ut från en klipphylla och splittras i tusentals små blå stjärnor. Förföljarna tittar sökande ner i vattnet. Mattia upptäcker en liten blå tinges som ligger och guppar på vågorna. Där är hon. För att inte fångas in sväljer hon ner den lilla blå diamanten. Hennes huvud är stort som berget. Resten av kroppen sitter och skumpar på frihetståget. Hon är räddad och borstar bort de blå cementspikarna som har nitat sig fast på axlarna. Olustigt huttrande sätter sig Elin upp. En hand stryker över ryggen. Hon skakar bort den och ser på Mattia med avsmak. Hans läppar är blå av kylan. Jag fryser. Armarna sträcker sig efter henne. För första gången slingrar hon sig undan hans famntag. Hon vågar inte berätta om drömmen. Hon tar sin portfölj och går. Det är en ful dag. Himlen hänger ända nere vid marken. Molnen är trasiga. Människorna hon möter ser ut som missbildade lik. Några ser ut som två omaka slemklumpar som tryckts ihop och vars ryggrad man karvat ut. Slemhalvorna är dåligt hoppassade och glider på en del isär. Ur slemmet stirrar blinda ögon. Marken hon går på luktar ruttet. Inte en levande växt, inte ett levande löv finns. Det är lerigt, slipprigt och mycket fult. Tåget kommer flåsande till hållplatsen. Fönstren är nedstängda med smuts. Vagnen stinker urinvägsinfektion och fuktig ylle, blandad med passagerarnas dåliga andedräkter från överbliven helgmat. Gammal hundbajs som de har under skorna smälter tillsammans med leran till stinkande pölar under sätena. Kvinnorna stönar över att inte få plats att korslägga sina feta åderbrocksslingriga vader. Konduktrisen, en gravid och finnig 19-åring, hasar dystert genom den stinkande vagnen. Det gamla tåget skumpar upp sura uppstötningar. En museijärnväg på väg mot industrialismens undergång. Förortsmetropolen är genomgrå. Betongen på husen har stora våta fuktfläckar. Blöta reklamaffischer ligger söndersmetade på vägarna. Klockorna går fel och snurrar hackigt på rostiga kullager. Alkoholisterna och narkomanerna utanför köpcentret slåss som en upphittad sedel. En långvårdspatient ylar från ett vidöppet sjukhusfönster. Ett manligt och ett kvinnligt könsorgan i förening är målat tvärs över den fyrkantiga betongkyrkan av någon som på ett lättåskådligt sätt vill visa att religion uppstår då motsatta krafter möts. Gymnasielärarna jäktar torra och nervösa genom korridorerna. Elin smyger omkring i en gigantiskt stor och tjock bubbla. Hon får elektriska stötar av allt hon nuddar. Kroppen är uppsvälld och vattenfylld. Brösten ömmar och hon är intagen av olust och vämjelse inför skapelsen. På kvällen bjuder Elin till bröllopsfest för att döva den olustiga och hotfulla stämningen från nattens dröm och skynda på vårens ankomst. Gymnasister och järnvägsfolk anländer till fornborgen. En del kommer med båt. Mattia tänder eldar för att värma upp festplatsen. Elin har bakat en tårta med marsipanfigurer som föreställer henne och Mattia. Mattia blir helt ifrån sig när en av prinsarna äter upp marsipanbrösten. Han angrips omedelbart av svartsjukan och rusar upp på berget. Elin kommer på att hon suttit länge och pratat med just den prinsen. Några gånger har hon lagt märke till Mattias onda blickar men inte brytt sig om dem. Spy upp pattarna, skriker järnvägsfolket i kör. Den stackars prinsen ler förläget men sväljer. Det är Mattia som mår illa. Han kastar sin skreva och spyr över tre dagghåpor. Han reser sig långsamt och sätter sig bredvid trumslagarflickan Jessica. Elin förstår vad hon har att vänta. Mattias ska hämnas. Han omfamnar och kysser Jessica. Han smeker hennes späda axlar. Elin försöker kämpa emot den instinktiva sjukan genom att tänka goda och osjälviska tankar. Att det bara är flercelliga organismer någonstans i universum. Att det alla kommer att ruttna ihop och dö. Och att hon står över människornas löjliga förehavanden. Men hon besegras av det svarta. Hon går undan och sätter sig på fornborgens bästa utsiktspost. En full måne speglar sig sjön. Blodtörstigt lyser hon upp jaktmarkerna där människor och djur ska jaga, döda och äta upp varandra. Elin och månen hatar allt liv. Det vill dö. Det vill döda. Elin kryper in i en liten blålysande bubbla. Känslan av att vara svartsjuk kvinna med blödande sköte som bländas av månen mildras. Elin, min lilla Elin. Munspelsmusik och Mattias sång mellan blåsningarna kommer närmare. Elin kan inte låta bli att dra på munnen. Mattia är så fånig men rörande. Han sätter sig hos henne och fortsätter att spela. Han vet hur mycket Elin tål. Han kan konsten att hämnas så att det blir exakt rättvist. Lidandet har fördelats jämnt och nu är det kvitt. När Elin hämnas gör hon det alltid tvåfalt. Hon är grymmare än Mattia. Mattia ler mot månen. Han älskar henne när hon är full. Hennes runda sken gör honom glad och spirituell. Man och hustru ser på varandra. Det är så olika i sitt förhållande till den döda planeten, men det är outbytbara och har varandra hela livet. Inga löften är brutna. Tillsammans går de tillbaka till sina gäster. Allt har hänt som bör hända på en fest. Gästerna är alla nöjda, fulla och belåtna. Mattia vaknar saligt jollrande som ett spädbarn morgonen därpå. Det är varmt i tältet. Solen ligger på och tinar upp deras frusna sinnen. Mattia berättar sin dröm. I en eka ute till havs födde Elin honom och ammade honom sedan vid sitt bröst. Vill du ha barn? Undrar Elin. Inte än. Du måste växa färdigt. Mattia syftar på gynekologens uttalande om att Elin måste vänta till 20 med att föda barn. Om hon gör det tidigare måste du skära upp magen. Elin tycker att det verkar bekvämare att slitsa upp buken än att försöka tränga ut en unge genom det smala bäckenet. Dessutom vill hon så snart som möjligt ha sådant undanstökat. Äktenskap och barnafödande ska klaras av så fort som möjligt, tycker hon. Hon har inte tid att vänta. Efter 20 är man ju så gott som färdig för långvården, anser hon. Mattia väntar. Han vill inte ha några fula ärr på sin kärleksgudinna. Under sommaren är Elin statstjänarinna. Hon makulerar döda människors sparbanksböcker. Mattia åker tåg. Månen jagar henne om nätterna och de små bruna honorna som lever på fornborgen tar sig in i tältet för att gnaga upp sprickor i skallen. Det lämnar henne ingen ro och hon törs inte somna förrän solen visar sig. Med handen ängsligt skyddande pannan ligger hon vaken och väntar på de första strålarna. När det sedan blir ljusan dager drabbas hon av äcklet och vämjelsen inför det som kallas verklighet. Hon tror att hon straffas för ett försummat löfte. Ett löfte som hon gav honom, ursolfadern, i badet. En ledig helda sitter hon som vanligt outsövd och gäspar utanför tältöppningen. Museibondgården nedanför fornborgen är öppen. Hon ser förortsbarnen räkna kornas spenar och fylla i etta kryss tvåa på sina blanketter. I knät har hon faderns färska, nytryckta bok. Hon sprättar upp sidorna och finner Mattias teckning. Hon tycker inte att den väcker omedvetna instinkter och drifter som Mattias far anser att bilder ska göra. Bilden föreställer klart och tydligt en oändlig kö av människor framför en stängd port. Huset innanför murarna har stora sprickor och fönstren gapar svarta. Tunna rökslingor puffar ur skorstenarna. På vägkanten, vid sidan om kön, sitter en hopkrupen gestalt. En som av någon anledning inte kan stå i kön. Elin gissar att den hopkrupne mannen är Mattia. Hon läser sista meningen i boken. Människan har ett behov av att förverkliga sig själv. Människans största behov är människan, med människan. Elin tittar ömsom på ordet förverkliga och på sina händer. Hon har fadern och maken i sin hand mellan samma pärmar. Jag är inte verklig, tänker hon. Jag är en melankolisk tonåring. Pannan krackelerar och mellan sprickorna sugs all blå färg in. Himlens färg, jeansens, odonens och blåmärkenas. Allt blått i hennes närhet far in i pannan. Hon dunkar huvudet i fornborgen, precis som Mattia gör när han angrips av svartsjukan. Hon skymtar en styrmors viol och suger in den blå färgen. Hon skrapar pannan mot borgen tills det går hål på skinnet. Det röda tar över och det blåa sugs samman och samlas i ringens diamant. Där sitter jaget, litet och kompakt. Det som är och alltid har varit hon. Ur Elin. Tåget skramlar förbi längs med sjön. Mattias står längst bak på en öppen vagn, vrålsjungande och viftande. Elin vinkar tillbaka. Så snäll och aningslös du är när du vinkar. En av de små bruna honorna tilltalar henne retsamt. Den lilla varelsen slank också in genom skåran och samlade ihop det blåa. Elin slutar genast vifta. Det stämmer att hon redan som liten betraktade vinkande som en snäll och aningslös sysselsättning. När hon åkte bil vinkade hon genom bakrutan till de andra bilisterna. Framför sig hade hon ett papper indelat i två spalter. En för snälla och en för dumma. Det som inte vinkade tillbaka kryssade hon in i dumspalten. De flesta hamnade där. Det som log och vinkade förtjust till Elin kryssades in i snällspalten. Redan då led hon av det vinkandes aningslöshet då det vinkade så glatt utan att förstå att det delades upp i olika spalter. Mattias sång ekar i fornborgen. Han tillhör det snälla vinkande och han har arbete, arbetskamrater och fackförening. Elin grubblar över varför han tecknade sitt alter ego sittande på vägkanten utanför kön. Mattia tecknar alltid sig själv som ett hjälplöst olycksbarn. Han måste ana någonting som han inte kan förmedla på annat sätt. Tills vidare flyr han in i Elindyrkan och analfabetism. Elin känner sig rastlös. Det är tråkigt att vara fru och sitta utanför tältet och vänta på att maken ska komma hem. Mattia har nattskift och kommer inte för sent. Hon vandrar till den semesterödsliga förortsmetropolen. De få förortsbor som inte är bortresta ter sig overkliga och bortkomna. Förvirrade av ledighet och fritid irrar det runt köpcentret som en bisvärm som förlorat luktsinnet. Hon köper en konservburk med ravioli på stormarknaden. Blipp, blipp, låter om kassaapparaten när priset stämplas in. Elin tappar den tunga konservburken på tårna och blir vansinnigt irriterad. Hon blir allt mer valhänt ju mer Mattia skämmer bort henne. Han gör allt fingerfärdigt åt sin dyrkade. Lagar mat, kokar klister och reparerar cykeln. Ilsket haltande besöker hon biblioteket för att låna några kilo böcker. Hon måste dränka den långa kvällen så vaka nattens onda aningar i skrift. Mattia tycker illa om hennes böcker. Han förstår att hon använder dem som skydd mot honom när hon tycker att han är allt för dyrkande och påträngande. Det hjälper inte ens att han kastar böckerna i vattnet. Hennes bubbla är stark, som en ointaglig fästning. Han klarar inte av dig. Under gudinnehinnan finns ingenting. Det bästa för dig är att hålla dig väl med mig. Den retsamma rösten hörs igen. Hon går genom biblioteket med halvt slutna ögonlock för att undvika ett nytt anfall av blåsugarpanna. Ö, säger den mongolida flickan som kontrollerar besökarnas bokkassor när det går ut. Elin håller upp sin kasse och den mongolida flickan gapar ett stort leende med blöta läppar. Elin blir varm. Hon öppnar ögonen helt och besvarar leendet. Den utvecklingsstörda flickan är förverkligad, tänker hon. En verklig människa. Den overkliga Elin går hem för att koka ravioli. Hon tappar fumligt en tändsticka i det torra gräset när hon tänder stormköket. Lågan slocknar när hon stampar i gräset, men stormköket välter. Tändvätskan rinner ut och strax brinner en liten brasa i gräset. Elden slukar kottar och kvistar och blir fort större. Heta gnistor faller på bordelltältet och smälter upp små hål. Elin kastar sig in i tältet och räddar lösöret. Stunden efter i deras hem en nersmält fläck. Lågorna står höga och antänder de vackra enarna. Svart rök bolmar överallt. Elin springer villrådigt runt lägerplatsen och letar efter ett ämbar att ha sjövatten i. Hon har svårt att andas i hettan och springer med nedböjt huvud. En brinnande buske antänder håret. Hon griper hårt om sitt brinnande huvud och tar sig ner till sjön. Signaler från brandkåren hörs och brandmän rör sig uppe på berget. Elin trycker sig mot klippan. Det droppar om det blöta, brända håret. Hon har sotfläckar och skrubbsår överallt. Där är hon. En brandman pekar på henne. Elin klamrar sig mot bergssidan. Hasande och snubblande klättrar hon upp för fornborgen. Lukten från det brända håret ger henne kvällinningar. Hon känner sig som en förbryterska. Branden är släckt och lägerplatsen svart av sot. Träden har vridit sig i smärta och bladen vanställts av hettan. De värst angripna enarna är ihåliga med en tunn svart siluett som visar den forna formen. Hur har det här gått till? Frågar en polisman. Elin berättar sanningen. Platsen var deras bosättningsområde och hon skulle bara koka lite ravioli. Polismannen skriver en rapport, antecknar deras namn och ber Elin att omedelbart packa sig iväg. Hon får tillåtelse att lämna ett meddelande. Polismannen står kvar i soten och väntar tills han ser henne gå. Elin släpps fri och hon tar tåget, drömmarnas frihetståg. Inne på stationen ser hon konduktören som är hennes make fara iväg från spår 2. Mattia vinkar aningslöst. I tanken kryssar hon än en gång in honom i snällspalten. Han ropar något. Hon hör inte. På den nedbrända boplatsen ligger en lapp över en blå, nersmält tältslamsa. Jag reser dit solen aldrig försvinner.